Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Och jag vill först säga att vi har fått ett antal frågor från en lyssnare. Jag vill bara säga också att vi har 27 ärenden att ta upp på den här ärendelistan. Så vi får se vad vi hinner med. Och jag ska säga att det är alltså ärendelista från kommunstyrelsen sammanträde den 12 januari i år. Och med mig i studion har jag, eller vi har Teams-möte så att vi är på coronasäkert avstånd. Vi sitter i varsina lokaler och pratar över digitalt med varandra. Med mig har jag Mats Lindblom, Liberalerna, som är den sakkunnige. Och jag, Leif Bratt, ska leda er igenom ärendelistan, eller dagordningen. Mats, vi börjar med ettan, kommundirektörens rapport 2021.
Ja, det har en stående punkt på kommunstyrelsens dagordning. Den här gången handlar rapporten helt uteslutande om pandemin. Vi har fått en ny pandemilag här i dagarna och den har ju då effekter på kommunerna också. Det finns också ett delbetänkande från Coronakommissionen där man ger lite återkoppling på hur det har gått under året. Och sen har vi då beslutat om en hel del regionala åtgärder som vi försöker samordna här på Stockholmsnivå mellan kommunerna. Och det positiva här i det sista kanske då att vi faktiskt har börjat det här med vaccinationsplaneringen. Kommunen har ju egen personal inom vård och omsorg som ska vaccineras tidigt. Och sen i ett senare skede så kommer kommunen också vara behjälplig med logistiska frågor när det kanske är väldigt många människor som ska vaccineras på en gång. Så är läget i stora drag.
Den här pandemikommissionen, kan du kortfattat säga vad de har kommit fram till?
Ja, de har ju tittat på det här med den här olyckliga smittspridningen på äldreboende, vad som borde ha gjorts istället tidigare då. Och det här är liksom någonting som man kanske inte så snabbt hade kunnat åtgärda under året. Men det är ju liksom synder som ligger längre tillbaka då, över hela landet. Och sen så tittar de väl också på hur vi hanterar när den här andra vågen som kommer upp här nu. Det innehåller allt möjligt egentligen och det är liksom på nationell nivå. Men det som är viktigt här kan vi säga att det finns ju en hel del såna här lokala åtgärder som vi vidtar nu. Det finns ju en hel del saker som brukar vara öppet som nu kommer att stängas i högre omfattning än tidigare. Idrottsanläggningar har stängts och utomhus så är det endast öppet för spontanidrott. Så vi har ingen organiserad träningsverksamhet på de kommunala anläggningarna utomhus heller. Omklädningsrummen stängs, allmänhetens åkning på skridskorinkar och sånt här stängs också. Öppen förskola är inte öppen längre utan den stängs också. Parklekar stängs. Fritidsgårdarna stängs för de äldre barnen. Och bibliotek stängs till viss del. En del verksamhet blir kvar men servicen minskar drastiskt. Och sen är det på utbildningssidan då, så är det distansundervisning i gymnasieskolan och vuxenskolan då. Och från och med nu kommer också högstadiet köra fjärrundervisning varannan vecka i syfte att minska trängsel i kollektivtrafik och på skolorna förstås då. Så det är en hel rad åtgärder och det här gäller fram till den 24 januari tror jag. Men det kan ju säkert bli förlängningar på det här också, men det tas ju nya beslut hela tiden om det här.
Jag går till tvåan. Månadsrapportering till kommunstyrelsen januari.
Ja just det, det här är ju då en ekonomisk rapport som kommit nu. Och vi har ju tidigare sett att för år 2020 så går det ju väldigt bra i budgeten. Det som framförallt är glädjande är att verksamheterna nu går på plus. Och varje verksamhetsområde verkar kunna hålla sin budget mer eller mindre. Totalt sett går verksamheterna 68 miljoner kronor plus. Och på totalen så går vi hela 134 miljoner kronor plus. Och nu måste ju en kommun av våran storlek gå sådär 75-80 miljoner plus för att vi ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi. Men det här är alltså väsentligt mer än det. Och det är ju bra, det kan ju kompensera för några svaga år vi har bakom oss. Men det är svårt att utvärdera det här, det är ju en massa coronapengar från regeringen det här också.
Trean, nämndplan för kommunstyrelsens verksamhetsområden 2021.
Just det, alla nämnder, inklusive kommunstyrelsen, då, tar ju fram nämndplaner varje år för nästkommande år. Vi brukar kanske ha mest fokus på de här facknämnderna så att säga, alltså äldreomsorg och skola och så vidare då. Men även kommunstyrelsen har ju en nämndplan för det jobb som ligger under kommunstyrelsen. Det är framförallt kanske då samhällsbyggnadskontorets verksamhet. Alltså när vi jobbar med detaljplaner och även den tekniska då, alltså allt från renhållning och sånt. Och stabsfunktioner och så stöd och service. Det handlar om upphandling och servicecenter och sånt här. Så att det finns också en nämndplan för det och den brukar inte vara så, den är inte så politisk skulle jag säga, den planen. Det är mer ekonomiskt
Det är i alla fall något slags styrinstrument för vad ni ska syssla med, eller?
Ja, hur vi ska hålla budget och vad vi ska jobba med egentligen då.
Fyran, svar på revisionsrapport om digitalisering.
Det är ju så att de förtroendevalda revisorerna i Tyresö, de har ju anlitat då en bolag, Ernst & Young, som har tittat på kommunens arbete med digitalisering. De har ju tittat på då om verksamhetsutvecklingen då är effektiv och ändamålsenlig med tanke på digitalisering då. Och om vi har bra internkontroll här. Och de har väl haft en del synpunkter. Det rör om att vi ska ha en tydlig strategi för det här och att det ska vara enhetlighet när det gäller kostnadskalkyler och sånt. Vi ska ha någon bra modell för det här som kan användas i olika verksamhetsområden. Och sen måste vi följa upp det här och se till att vi håller budget då. Och det har man haft lite synpunkter på. Sen har ju kommunen haft synpunkter på revisionen också. Att man tycker inte att Ernst & Young kanske har lyssnat i alla avseenden. Men nu har vi i alla fall ett svar på revisionsrapporten. Det finns säkert en del förbättringar att göra här.
Femman, strategi för brottsförebyggande arbete mot kriminalitet bland unga.
Kommundirektören, han har tidigare fått i uppdrag att ta fram då en strategi här för att motverka och förebygga ungdomskriminaliteten här, va, i kommunen. Och det här handlar väldigt mycket om hur man ska agera tillsammans med olika aktörer. Alltså vi har det föräldrar, polis, trygghetsvakter, socialtjänsten, skola, fritidsverksamhet och alla frivilliga organisationer som engagerar sig här, och i sist men inte minst bostadsbolagen då, som bör samverka. Det fanns en strategi som togs fram tidigare, men den återremitterades från fullmäktige i slutet på förra mandatperioden, vill jag minnas. Så nu har den då kommit upp en förnyad, en förbättrad strategi kan man säga. Och den ska ju upp till fullmäktige sen också.
Kan du säga någonting om vad strategin handlar om?
Ja, det är just det här. Alltså, det viktiga här, det finns ju ingen silver bullet här, alltså hur man ska lösa det här med ungdomskriminalitet. Men det viktiga av erfarenheten vet man att det gäller att få fler aktörer att samverka och dra åt samma håll. Va? Det är det som är det viktiga här egentligen. Och det här är en strategi för att se till att det händer.
Okej. Jag slår ihop sexan och sjuan. Det handlar om antagande av detaljplan och gatukostnadsutredning för tegelbruket etapp 11. Vad sägs?
Ja, det här är ju en riktig långkörare faktiskt. Det här är ett sånt här planuppdrag som har legat väldigt länge. Vi antog planuppdraget här redan i november 2014. Så det har alltså gått över 6 år sedan det här inleddes då. Och det här är ju då en sån här omvandlingsetapp på Breivikshalvön. Tegelbruket är ju då det område som ligger i princip kring Tegelbruksvägen. Nere vid Trintorp ungefär. Och det här har varit på samråd förstås enligt plan- och bygglagen. Och det har varit ute på hela 3 granskningar, där man i vanliga fall bara har en. Och nu till slut är det då färdigt för antagande. Men det har ju varit ett komplicerat ärende här. Alltså generellt sett så gäller det här större byggrätter, kommunalt VA, förhöjd vägstandard och gatubelysning, gång- och cykelvägar. Och så där. Men i just det här området har det varit väldigt komplicerade förhållanden. Det har varit markinlösningsfrågor. Det har varit gamla bygglov för ganska stora hus i området som måste hanteras. Det har varit VA-frågorna förstås generellt. Det har varit diskussioner kring vägbredder och det har varit strandskyddsfrågor. Inom området finns också en båtklubb och det finns tennisbanor och så gränsar det till Klövbergs naturreservat. Så att det har varit ganska komplicerat att komma fram. Men nu är vi framme vid antagande faktiskt.
Men det ska väl ner också till kommunfullmäktige. Det är antaget i kommunstyrelsen, men...
Ja, det ska ju upp till fullmäktige det här antagande beslutet också. Och det är många som har väntat länge på att den här planen ska antas. Det är liksom, det är det här som ger fastighetsägarna till exempel större byggrätter. Så den som har längtat efter att få bygga ut sin villa till exempel kan ju egentligen få göra det.
Då går vi till 8. Beslut om avslutande av detaljplan för masshantering vid Storängen. Storängen är väl ute i Tyresö strand någonstans, va?
Ja, just det ligger på randen till, bortanför Raksta kan vi säga. Det ligger på randen till Tyresta naturreservat där. För länge sedan så fanns det idéer om att man skulle ha en sån här masshantering borta vid Storängen. Egentligen så dog de planerna redan hösten 2019 faktiskt, ett beslut i september. Men det var några kvarvarande beslut som skulle tas och ett var i stadsbyggnadsutskottet i december 2019. Det har varit en ologisk ordningsföljd på ärendena, så vi bestämde för att vi ska bordlägga det ett möte, så skulle vi ta upp det på nästa. Men det glömde vi bort och ingen påminner om det heller. Sen dök det upp nu plötsligt att herregud, vi har ju faktiskt inte tagit det här. Vi har inte avslutat själva planarbetet för det här, så att det var det vi gjorde nu. Så att, ja, det är ingen som har lagt ner arbete på det här i alla fall, men det var en miss att inte ta det här beslutet tidigare.
Nian, yttrande över inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplaneringen. Ni har ju underbara ord.
Ja, det är långa, långa ord faktiskt. Men det här är ju från, alltså det här härstammar från att regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag för en långsiktig infrastrukturplanering i Sverige. Och det är ju för att kunna ta fram dels nationella planer för de lite större objekten, men också länsplaner för sånt som vi hanterar i regionen då. Och här finns det då ett yttrande från Södertörn som vi gemensamt ställer oss bakom vid Södertörns kommuner. Och det vi trycker på är viktigt på Södertörn och är främst då en ny passage över Södertälje kanal. Det är en bit bort från Tyresö i alla fall, men det gäller att det är en väldigt sårbar passage där för Stockholmsregionen. Det gäller att ha tillräcklig kapacitet här också för någonting händer. Och sen det andra som vi trycker på från Södertörn är då det här med Södertörnsleden. Den här väglänken mellan Haninge och Huddinge. Och här går ju åsikterna isär lite grann. På mötet så reserverade sig Miljöpartiet och Vänsterpartiet mot just den skrivningen och la ett eget förslag där. Och sen fanns det också de som tyckte att det fattades saker i dokumentet istället. Moderaterna föreslår att vi borde lägga till Österleden som ett viktigt objekt här. Vilket förstås för Tyresöborg skulle kunna vara en annan väg att ta sig norröver då. Men det blev ändå så att ursprungsförslaget var det som vann majoritet där. Så att vi står bakom där Södertörns gemensamma yttrandet som just trycker på passagen över Södertälje kanal och Södertörnsleden som de två viktigaste objekten.
Jag slår ihop 10, 11 och 12. Det handlar om slutredovisning för Nyfors, Kryddvägen och Petterboda. Det är tre olika, men det är slutrapportering i alla fall.
Ja, det är tre olika och det är tre olika planprojekt som alla har lite olika karaktär men som av någon anledning då slutredovisas vid samma tidpunkt här nu. Dels har vi Nyfors då, som är det här ett ganska komplicerat omvandlingsområde som gränsar till två naturreservat. Och har tagit lite tid. Det är där Hällberga finns också för de som känner till det. Det här tog ganska många år att få till. Det drog lite över budget men blev hyggligt bra i slutändan i alla fall. Så att det slutredovisades här. Ganska komplicerad plan. Det andra då är Kryddvägen etapp 1. Det är lite enklare. Det är en nyproduktion av 49 parhus och radhus. Jag bor ju alldeles intill där själv så jag har varit jävig i hela den här processen. Jag fick inte vara med på den här punkten igår heller. Då. Men själva hanteringen här har gått smidigt. Det har gått ganska fort att bygga det här och ja, själv så glädjer jag mig åt att jag har en upplyst gångväg till bussen nu då, tack vare det här bostadsområdet. Den dagen du kan åka buss till jobb och kommunhus igen. Men den finns där i alla fall nu. Det tredje här det är Petterboda-rondellen. Och det är inte bara rondellen utan det är den här gång- och cykelunderfarten också. Det har ju tagit lite tid, det strular i upphandlingen och även i genomförandet lite grann för att man ändrar strategi nu på att gräva ner den här kraftledningen. Det behövde ju inte grävas ner till slut så vi sparar lite pengar men det kostar istället lite tid. Så den slutredovisas också. Tre olika uppdrag som slutredovisas. Det är mycket för förvaltningen här att dra lärdom av så man kan förbättra sig i kommande projekt egentligen. Det är inte så politiskt egentligen det.
Ska jag säga så här bara då för de som inte är så välorienterade i Tyresö, nyinflyttade och sådär. Kryddvägen, det kan man väl säga mellan Granängsringen och Trollbäcken ungefär.
Ja, det ligger i Farmarstigsområdet. På gränsen här till det kommande naturreservatet kring Barnsjön.
Då går vi till 13. Start för byggnation av Skyfallsstråk Fornudden, etapp 1.
Skyfallsstråk, ja. Man har skärpt till kraven här på att kunna klara av stora översvämningar. Man pratar om 50 års regn eller 100 års regn. Det vill säga ett regn som förväntas falla bara en gång på 100 år. Och när vi då projekterade skolan för ett antal år sedan då, så hade man inte det 100-årsperspektivet. Och det visar sig att det här är ju ett litet känsligt område i hela Fornudsparksområdet. Att det är ganska låglänt och kan bli översvämmat vid ett sånt där 100-årsregn. Så därför måste man vidta lite åtgärder här för att fixa sådana här skyfallsstråk. Det vill säga hur man kan leda bort vattnet från byggnaderna även om det skulle regna väldigt mycket. Och det är en merkostnad nu som man får göra för att gräva ner sånt här då, i skolområdet här för att kunna hantera det på ett bra sätt. Och det är det det handlar om, att bygga det.
14. Delredovisning av revidering av klimat- och energistrategin.
För ungefär, ja det är snart 2 år sedan faktiskt, i februari 2019. Så då tog man ett beslut i hållbarhetsutskottet att ta fram en reviderad klimat- och energistrategi. Vi har haft det sedan tidigare men den kändes lite föråldrad. Så den ska tas fram och sen ska man då ta fram en tidplan för det här också. Och det är egentligen det vi har fått nu, den här delredovisningen. Där man talar om exakt hur tidplanen ser ut och vad man ska göra här. Så att det är egentligen delredovisning och nu fortsätter vi jobba enligt den planen.
Då går jag till 15.16. Redovisning av pågående och bifallna motioner. Redovisning av pågående uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Det är väl ungefär hur, ja, om man klarar saker och ting inom rimlig tid att besvara och ta hand om.
Ja, just det. Det här handlar ju liksom, det finns lite olika sätt här att sätta kommunens förvaltning i arbete från oss politiker. Sitter man i majoritet så ser man till att man lägger uppdrag i de olika nämnderna och utskotten och sen så ger man då kommundirektören eller kanske någon förvaltningschef i uppdrag att göra vissa saker. Och sitter man i opposition så är det mer vanligt att man lägger en motion då, som också förvaltningen får jobba med. I vilket fall som helst så har vi ju koll på de här uppdragen och motionerna. Det finns olika regler för det här. För motioner ska de här behandlas inom ett år innan de väcktes. Då. Och för närvarande finns det ungefär 20 motioner i röret. Och vi håller väl tidplanen rätt bra där. Jag tror att det är endast en som har gått över beredningstiden där. Och sen de här uppdragen, de jagar vi på förstås. Och det är som en projektuppföljning kan vi säga. Att man inte glömmer bort de uppdragen och ser hur det går och ser om någonting behöver justeras under resans gång. Och det är bra att det görs med jämna mellanrum då från kommunstyrelsen.
Ja, apropå motioner så har ni ett antal motioner som ni besvarar här i alla fall under sammanträdet. Ärende 17, det är svar på motion om krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Det här är en motion från Moderaterna då, som handlar just om det här att vi ska ta krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck. Och det ligger ju helt i linje med hur vi jobbar. Det finns skrivningar om det här i kommunplanen sedan tidigare. Nu är Moderaterna väldigt explicita här och föreslår att vi ska just ta fram en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i Tyresös grundskolor och gymnasiet. Och det här med handlingsplaner har vi inte skrivit tydligt om tidigare, så att det är egentligen ett väldigt bra förslag att ta fram handlingsplaner. Vi har snarast vidgat den här motionen nu till att vi ska ta fram handlingsplaner inom samtliga verksamheter i kommunen. Då. Så att motionen anses besvarad och så får kommundirektören ett uppdrag som ligger väl i linje med den här motionen och omfattar ytterligare lite saker kan vi säga.
18. Svar på motion om att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i gymnasieskolan.
Ja, det här kommer från Vänsterpartiet då, så de föreslår ju då att just det här med fysiskt och psykiskt självförsvar ska ingå liksom, eller i alla fall vara en tillvalsmöjlighet i gymnasieskolan. Det kan det ju mycket väl vara, men den här motionen avslogs ändå av kommunstyrelsen. Och det beror på att vi kan inte från kommunens sida detaljstyra egentligen vilka kurser som ska ges på gymnasiet. Läroplanen medger säkert det här som tillval och det är någonting som varje skolledning har upp till att besluta huruvida det här ska finnas eller inte. Det finns ett litet problem med det här, det är det att det här skulle då bli ytterligare en sån här könsuppdelad verksamhet och det försöker man ju undvika att göra i löst mån idag. Men som sagt, det är helt upp till skolorna här, det är ingenting som vi kan besluta i fullmäktige.
19. Svar på motion om insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnderna.
Japp, det är ytterligare ett parti som har lagt en motion här och det är Sverigedemokraterna denna gång. De tycker ju det att små partier som kanske inte av egen kraft så att säga får ordinarie platser då i nämnderna, att de ändå ska få någon sorts insynsplats här då, för att kunna följa arbetet på ett bättre sätt. Men det här blev avslag på det här då. Det är egentligen väljarna, motivet är väl egentligen att väljarna väljer till fullmäktige och där får vi representation. Och det är där de viktigaste besluten tas då. Sen så fördelas ju nämndplatser proportionellt här enligt mandatfördelningen. Och dels är det proportionellt och dels är det att partier förhandlar mellan varandra för att få de platser man ser som viktigast att erövra så att säga. Och räcker inte mandaten till så får man ju acceptera att man kanske inte kan sitta i alla nämnder och så. Information är ändå ganska lättillgängligt. Det är ju främst kanske i handlingarna och i diskussioner direkt med förvaltningarna som man kan få information. Själva mötena är egentligen lite överskattat som informationskälla faktiskt.
Då går jag till 20. Svar på motion om att utvärdera Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete.
Japp, då har vi ytterligare en motion från Anki Svensson och från Moderaterna här. Man vill ju då ha lite olika aspekter belyst det här när det gäller Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete. Och det, man vill göra en trygghetskartläggning, man vill att revidera den brottsförebyggande policyn och sen vill man tydliggöra det gemensamma ansvaret här för att minska brottsligheten och sprida kunskap om vad man kan göra kring det här. Den här motionen den ansågs besvarad av kommunstyrelsen igår. Motivet är helt kort och gott att arbete pågår i samma riktning här. Vi kan ju säga vissa saker vi har gjort. Vi har alltså förändrat det här lokala brottsförebyggande rådet under mandatperioden, så nu får alla partier som sitter i fullmäktige vara med där. Och det ökar faktiskt informationsspridningen också då. En strategi för brottsförebyggande arbete mot kriminalitet mot unga, den behandlade vi tidigare på dagordningen här, så den är också på gång. Och det kommer ett till uppdrag om en strategi för arbete med våld i nära relation lite senare. Och sen ser vi över den här brottsförebyggande policyn, det pågår och en ny policy kommer att sträckas fram då till 2022 som snart är klar. Så att vi jobbar i linje med motionen och det är också logiskt att anse den besvarad.
21. Svar på motion. Lös problemen med återvinningsstationerna. Håll Tyresö rent.
Det här är ett problem då som Centerpartiet adresserar i den här motionen. Och det har säkert många sett också att det kan vara lite stökigt vid våra återvinningsstationer. Folk har ju en tendens att lägga saker som inte får plats i tunnorna bredvid av någon anledning. Och det är inte så trevligt. Men vi får ändå lov att avslå den här motionen. Därför att de här återvinningsstationerna är ju faktiskt inte kommunens ansvar. Man kan ju tro det, men det sköts av en organisation som heter Förpacknings- och Tidningsinsamlings AB. Och de ska också hålla det här städat. Så det är liksom deras ansvar faktiskt att göra det här.
Kan inte kommunen lägga viten på om det inte städningen sköts?
Jag vet inte hur de här avtalen är skrivna egentligen, men det är så att vi påpekar det här att de inte sköter på ett bra sätt. Och det här är ju någonting som är upphandlat från början på något sätt och skärper de sig inte så går det väl här till någon annan kanske. Men det är ändå så att det är inte kommunens ansvar att städa vid återvinningscentralen, så vi kan inte bifalla motionen av just det skälet. Man tar också upp det här med att Petterboda behöver utökas i motionen och det är ett beslut som redan är taget. Det togs 2018, redan i förra mandatperioden. Att det ska byggas ut, inte ytmässigt, men det ska kunna klara av fler fraktioner som man säger. Alltså olika typer av avfall ska kunna slängas där på ett bättre sätt. Sen vill man också sätta upp skyltar i den här motionen och man refererar till den här Håll Sverige rent-kampanjen på 60-talet. Ja, den gick väl ända in på 70-talet tror jag. Och då, på den tiden kanske det inte var självklart att man inte kunde slänga skräp hur som helst i naturen. Men idag så kan ju ingen säga att man inte förstår det. Så att, det blir avslag även på denna del.
Jag går till 22 blir det. Svar på motion. Storängen ska inte vara aktuell som masshanteringsplats. Det var ju ett ärende tidigare också.
Ja, precis. Det var att vi hade glömt att stänga själva planuppdraget som lades en gång för länge sedan kring det här. Men den här motionen har lite märklig timing. Redan den 10 september 2019 så antog en enig kommunstyrelse det vi kallar för masshanteringsstrategin. Och i och med det antagandet så var det egentligen redan klart att det inte skulle bli någon masshantering på Storängen. Och så lägger då Centerpartiet den här motionen då ett halvår senare av någon anledning. Så att den besvarades ju enkelt med att det är inte aktuellt med Storängen som en masshanteringsplats. Och det har vi vetat länge.
23. Motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyres kommun.
Den här gången är det från Sverigedemokraterna som har lämnat in den här motionen. Man hävdar ju då att vi ska ha en klädpolicy i Tyresö kommun som innebär att kommunens anställda då ska ha det man kallar för neutrala kläder. Fria från synliga religiösa, filosofiska eller politiska symboler, plagg eller tecken. Och man lutar sig nu mot en EU-dom från mars 2017 som då slår fast att arbetsgivare har rätt att förbjuda anställda att bära till exempel religiöst laddade symboler på arbetsplatsen. Men det blev ändå avslag på den här motionen. Den här frågan är ganska komplicerad egentligen. SD, Sverigedemokraterna har ju rätt i då att enligt den här domen så kan ju arbetsgivare då styra vilken klädsel personal ska ha eller inte kan ha i olika sammanhang. Men i offentlig verksamhet i synnerhet då så har vi också att förhålla oss till diskrimineringslagen. Och så har vi en egen personalpolicy i kommunen där vi bejakar liksom att alla ska ha samma möjligheter att jobba i kommunen oavsett kön, ålder, etnicitet, religiös uppfattning och så vidare, sexuell läggning och vad det kan vara. Så de här krockar lite med varandra här va. Det är en intressant fråga ändå egentligen det här med symboler som man bär. Jag tänker på det att som lokalpolitiker så när man möter medborgare så kan det ju vara väldigt tydligt då att bära. Det liksom gör det hela mer tydligt vem man representerar om man bär en politisk symbol. På samma sätt så är det väl många som känner att man kanske inte ska bära politiska symboler när man går till sitt vanliga jobb. Så känner i alla fall jag, utan man får skilja på sina roller här. Så det är svårt kanske att reglera allt det här. Jag tycker nog kanske att man måste tänka lite själv här. Vi inte kan styra allt med lagar och regler. Så att det blev i alla fall avslag på den här motionen.
Då går vi till 24, kommunstyrelsens meddelande januari 2021.
Ja, det finns en hel rad saker där under. Det som dominerar den här gången, det är just de här nämndplanerna från samtliga nämnder. Så att vill man titta närmare på vad man tänker jobba med i de olika nämnderna, alltså verksamhetsområden under nästa år, så att kan man snegla lite på de här meddelandena faktiskt under kommunstyrelsens punkt 24 här.
Ja, men alltså var hittar medborgarna den här informationen?
Man går in på, antingen går man via Tyresö kommuns hemsida där man kan ta del av alla politiska protokoll av alla dess lag. Det finns också en central sajt i Sverige som heter insyn.se där man kan klicka sig fram till Tyresö och också se de flesta kommuners protokoll. Och det kan vara mycket läsvärda saker en del.
25. Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen.
Ja, här fanns det ett intressant delegationsbeslut också, och det är den här coronabonusen som vi ger till de kommunanställda. Alla i kommunen som har jobbat, tror jag att det var mer än 50% tjänstgöringsgrad, och kommer att få en extra bonus på 1500 kronor utbetalt nu så snart det går i lönekuvertet då. Och det hoppas vi mottas positivt.
Då var det här nya ärenden. Du får redogöra för dem själv. Det var 26 och 27. Vad handlar 26 om?
Ärende 26 då, det var ett initiativ från ledamot om att dela detaljplanen för Apelvägen. Det är då Anki Svensson från Moderaterna som har tagit sådana här initiativ. Vi ser ju sådana här initiativ från ledamöter då och då. Det är en möjlighet enligt kommunallagen. Det är inte jättevanligt. Det som är lite udda i det här fallet är att det kommer ett initiativ inte om en ny fråga utan om ett ärende som redan pågår. Moderaterna föreslår här alltså att man ska dela detaljplanen för Apelvägen i två, och deras syfte är att man ska gå vidare med den del som rör Boaktivts boende i Apelvägen och inte bygga det som Wallenstam har tänkt att bygga. Det här ärendet har ju då redan varit uppe i fullmäktige för beslut. Det som gick till förslag till beslut i fullmäktige var att man skulle anta hela detaljplanen. Men nu gick inte det igen med fullmäktige, utan istället blev det en återremiss. Så nu ligger ärendet ändå på kommunstyrelsens bord. Och nu kommer alltså ytterligare ett ärende upp här om att dela den här detaljplanen, vilket inte var det som fullmäktige begärde från kommunstyrelsen. Så att det här blir väldigt komplicerat juridiskt, och det är väl i tassemarkerna om det här är okej eller inte. Kommunens jurist har ändå gjort bedömningen att man kan agera på det här sättet, men det fanns lite olika uppfattningar om det här på mötet, om det här var en bra idé eller inte. Man hade kunnat gjort exakt samma sak faktiskt som en återremiss från fullmäktige, och då med säkerhet hållits inom kommunallagens ramar. Men det här är bedömt korrekt, så att nu kommer det här att beredas också. Ärendet att dela detaljplanen för Apelvägen.
27an då? Vad handlar den om?
Det heter så här: beslut avseende kommunstyrelsens förfogande medel. Och det här gäller någonting som kallas för förgäveskostnader för en utredning av nytt stall i Fårdala. Redovisningstekniskt där så bär kultur- och fritidsnämnden en kostnad på 2 miljoner för det här som inte blev av. Och nu gör man så att man istället finansierar det med förfogande medel från kommunstyrelsen. Så att det är egentligen rent redovisningstekniskt faktiskt. Det är inget beslut som påverkar något faktiskt skeende i kommunen.
Då var vi klara med listan, och jag ser att vi har en halv minut kvar. Så vi tar i alla fall en fråga från den här listan, så fortsätter med de andra nästa gång vi träffar Mats. Lyssnaren undrar så här: vad ska det bli vid förskolan vid Koriandergränd?
Ja, det är lite aktiviteter som pågår där. Ja, det ska bli en ny förskola vid förskolan med Koriandergränd. Vi ska bygga en sån här typförskola i två våningar där. Idag så står ju den gamla förskolan där plus några sån här baracker eller containerliknande baracker då, som för att utöka verksamheten lite grann, få plats med lite fler barn. Men det är ingen långsiktig lösning, utan nu ska vi istället bygga en ny förskola. Och då gör vi en sån här typförskola som kommunen kommer att uppföra på flera håll i kommunen. Det gör vi för att vi sparar pengar genom att liksom återanvända ritningarna för det, så att säga. Och det som kommer att ske där är att själva förskolans område kommer att utökas lite grann. Det går ju en gångväg idag i stråket här vid farmarstigen upp mot gymnasiet. Den kommer att flyttas lite in i skogsbrynet där och den marken som blir över då kommer i förskolan till del. Så att det kommer att pågå en stund det här, men det kommer att bli en bra lösning på slutet där, till slutet.
Vad betyder det att det är en typ förskola?
Man kan ju tänka sig att varje gång man bygger en förskola kan man ju rita upp en ny förskola och projektera den. Och då blir det en kostnad som man får ta varje gång. Men vi bygger ju ändå förskolor då och då. Och då har vi tänkt så här att man kanske skulle ha en mera generell förskolemodell som man kan uppföra på flera håll. Och det är det vi gör via Akvarievägen också. Och nu kommer det en likartad förskola då vid Koriandergränd här va.
Så typ står inte för någon speciell pedagogik utan det är, vi använder samma ritningar en gång till.
Precis, det är byggnaden du syftar på och det är kommunala förskolor det här och de behöver inte vara snarlika utan man kan se det här typförskolan som en stomme kan man säga. Så kan man modifiera den lite grann alltså, men det finns så att säga, pengar att spara här och då får vi ändå, vi behöver inte uppfinna hjulet flera gånger här utan det här är en effektiv och bra typ av förskola som man kan ha. Och den tar inte upp allt för mycket markyta och den är inte... Den är i två våningar då, vilket ändå fungerar för verksamheten och kan inrymma flera barn.
Nu får du nöja dig, för nu börjar vi gå över tiden. Jag tackar dig Mats.
Ja.
Vi hörs om en månad igen ungefär.
Det gör vi.
Ni har hört Mats Lindblom redogöra för dagordningen för kommunstyrelsens sammanträde den 12 januari. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs. Hej.